Det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast. År 2022. Avsnitt 5. Alla gör vi det. Om projektion och projektiv identifikation. Presenterat av Myrna Siri.
Har du någonsin mött en person som klagar oupphörligt på än det ena, än det andra? Låt säga att ni går en utbildning tillsammans och du får höra. Det är för varmt. Kaffet smakar illa. Föreläsaren är hopplös. De levererar inte vad de har lovat. Tekniken fungerar aldrig. Innehållet är meningslöst. Och så vidare. Personen lider av att det är så hopplöst på utbildningen och upplever att dessa känslor återspeglar en objektiv uppfattning. Utbildningen är en enda stor besvikelse. De egna känslorna projiceras på utbildningen och studiesituationen. Samma sak kan upprepas på en arbetsplats under en semester. Det går att tänka sig att personen som känner ett inre lidande och en smärta uppfattar detta tillstånd som oföränderligt och helt normalt. Att de inte ens kan föreställa sig att någon annan skulle kunna ha en annan inställning till livet. Genom att personen upplever att alla andra upplever utbildningen, arbetsplatsen eller semesterorten på ett liknande sätt blir det legitimt att klaga. Kanske personen mår lite bättre på grund av detta, eftersom hen generaliserat sin besvikelse och gjort det till ett kollektivt missnöje. Det här är ett vardagligt exempel på projektion. Projektion är från början ett psykoanalytiskt begrepp vi använder till vardags på lite olika sätt. Det är ett begrepp för en psykologisk process där något inre, som känslor, önskningar, tankar, lokaliseras till en annan person, en situation eller till något annat utanför. Som en folkgrupp, ett fenomen eller ett föremål. Det kan användas som ett försvar eller som en form av kommunikation. Vi kan tänka på det som en projektor som spelar upp en film. Filmen som sätts in i projektorn är den inre bilden eller känslan. Den projiceras ut på duken. Duken är den andra personen, eller folkgruppen, eller något annat. När det gäller klagomålen över utbildningen, där kan man tänka sig att klagomålen är en projektion av ett inre olyckligt tillstånd. Själva utbildningen kan förstås ha sina fel. Klagomålen kan haka tag i något som sedan uppförstoras och generaliseras. Det som talar för projektion är omfattningen på klagomålen. Tänk dig nu istället en person som berättar för en vän att hennes man vid flera tillfällen har sagt att hon är korkad. Hon har börjat känna sig väldigt osäker på sig själv. Och vännen kommenterar. Alltså, vad håller han på med? Du är en av de smartaste och klokaste människor jag känner. Han nedvärderar dig. Ta inte åt dig. Han är osäker eller avundsjuk eller något. Du har inte med dig att göra. Och så vidare. Vi prövar att tänka på det här utifrån begreppet projektion. Mannen i exemplet säger att hans fru är korkad, vilket hon uppenbarligen inte är. Det verkar alltså vara något som mannen tillskriver sin fru. Vännen tänker sig att mannen har egna känslor av underlägsenhet. Alltså är det något inre i mannen som han ser hos sin fru. I det här fallet handlar det dessutom om något ännu mer. Mannen inte bara upplever att frun är korkad, utan han agerar ut det genom att börja nedvärdera henne. Detta har lett till att hans fru har börjat känna sig allt mer osäker på sig själv. Hon har tagit åt sig. Vi tänker att mannen projicerar egna känslor på frun. Och hon identifierar sig med dessa känslor och har börjat känna sig oduglig. Det som då skett kan kallas projektiv identifikation. Det är ett begrepp som kan användas när det projicerade tas upp av en mottagare som identifierar sig med budskapet. Låt oss titta närmare på projektion innan vi kommer tillbaka till begreppet projektiv identifikation. Projektion kan beskrivas som en psykisk process. Ett fungerande vi alla har i större eller mindre utsträckning under livets gång. Vanligtvis beskrivs det som en försvarsprocess. En person, Anders, har placerat en mestadels negativ egenskap eller egenhet hos en annan person, Bengt, som inte nödvändigtvis stämmer in på Bengt. Det går också att tala om kvaliteten på projektionerna. Det kan vara enkelriktade, där Anders som projicerar inte har något genuint intresse för Bengt, utan gör sig av med egna oönskade upplevelser, känslor och tankar. Anders kan göra sig av med en egen ilska och frustration genom att till exempel se arbetskamraten Bengt som en argsint och konfliktsökande person. Eller kan projektionen vara rörlig? Då kan den mer ha karaktären av en hypotes om Bengt och kan tas tillbaka om den inte stämmer. Anders kanske inser att det är han själv som är förbannad för att hans partner skällde ut honom i morse och han har därför tagit ut det på Bengt som egentligen inte alls har med saken att göra. Du kan bli måltavla för en projektion när din chef skäller ut dig för någon miss du gjort, som kanske snarast beror på en omöjlig arbetssituation som chefen själv bär ansvar för. Det vore förstås en vardagspsykologisk kortslutning att anta att man kan översätta allt till att handla om projektioner. Det kan finnas verkliga skäl till att bli förebrådd av chefen när man gjort en miss. Man kan behöva ta sitt ansvar och bättra sig. Det är lätt hänt att vi använder termen projektion för att beskriva andra. Vi har lättare att se det hos andra än att se när vi själva projicerar. Det ligger förstås i projektionens natur att den är omedveten eller i bästa fall nästan medveten. Det är smärtsamt att inse att man är ute och cyklar, att man har fel och har tänkt illa om någon när det egentligen handlar om en själv. Projektiva mekanismer spelar en roll i vårt mentala hushåll oftare än vi skulle vilja erkänna för oss själva. Alla människor projicerar, och det är också något som är viktigt. Med hjälp av projektioner investerar vi alltid en viss del av oss själva i det yttre. Vi gör på så vis världen till vår. Men om man bär med sig en stor otrygghet och svåra känslor är risken stor att vi i pressade lägen har en stark benägenhet för projektion. Då tolkar vi inte bara andra människor och omvärlden negativt, utan uppfattar egenskaper och tillstånd hos omgivningen som inte finns där. Omvänt för den människa som inte riktar något av sig själv utåt. För henne blir världen livlös och tom. Verkligheten förvrängs dock alltid mer eller mindre vid projektion. En stark benägenhet för projektion är förknippad med en stark förvrängning av verkligheten. Nu ska vi återigen titta närmare på begreppet projektiv identifikation. Projektioner har en tendens att smitta av sig. Ett förlopp vi med psykodynamisk teoribildning kallar projektiv identifikation. Det får konsekvenser när det sker i grupp. Vi människor misstror ofta det som är främmande. Till exempel en person som inte liknar oss själva eller kommer utifrån. En misstro mot främlingen, den som inte tillhör den egna gruppen. Ett inre motiv till en sådan misstro eller fientlighet kan vara att den främmande personen påminner om egna känslor av exempelvis utanförskap och underläge. Främlingen kan bli en projektionsyta för allt vi inte står ut med, egna oönskade egenskaper. När det sker i grupp har många människor också en tendens att påverkas av varandra. Projektionerna smittar och det egna samvetet kan tystas genom att också samvetet projiceras ut till gruppen. Dessa fenomen ser vi i främlingsfientlighet, rasism, vid mobbing, vid hatbrott och under krig. Att jämföra människor med råttor och skadedjur är ett exempel. Tendensen är då att inte se hela människan och personen, utan att generalisera det projicerade till att gälla hela personen och avhumanisera den andra. I boken Är detta en människa? Beskrivs det här. Det är en vittnesbörd från Auschwitz, skriven av Primo Levi. Han skriver om hur det i lägret berövades sina kläder, sitt namn och att det gjordes en stor apparat av att de skulle förvandlas till djur. Han skriver om kampen att överleva, både på det inre och till det yttre, för att kunna berätta och vara vittnesbörd. Projektioner spelar också en viktig roll när barn växer upp. Projektion är alltså inte bara en form av försvar, utan också en tidig form av utbyte och ger möjlighet att kommunicera på ett omedelbart sätt. Enkelt uttryckt pågår kommunikationen mellan barn och förälder på så vis att föräldern känner det barnet känner. Spädbarnet kan inte uttrycka sina känslor i ord utan framkallar istället känslorna i föräldern eller den som tar hand om barnet. Vi föreställer oss ett spädbarn som ännu inte vet var hans känslor kommer ifrån, vad det betyder, om det är existentiellt hotande eller om hans nuvarande känslotillstånd någonsin kommer att sluta. Det finns inget begrepp om tid, gränser, ordning och struktur. När den är hungrig upplever barnet först endast detta outhärdliga tillstånd av spänning. En spänning som varar för evigt och kanske till och med smärta. Detta spänningstillstånd upplevs som något outhärdligt och existentiellt hotfullt. På sätt och vis är det grövsta och tidigaste sättet att bli av med ett sådant tillstånd att projicera det. För spädbarnet och det yngre barnet kan vi se projektioner som ett sätt att göra världen till sin och att etablera relationer. För att ett litet barn ska kunna placera något hos någon annan innebär det att det måste finnas någon annan som tar emot och tar hand om projektionen. Psykoanalytikern Melanie Klein beskriver hur barnets inre värld formas av de känslomässiga erfarenheter barnet gör. Barnets förmåga att förstå sin omvärld och kommunicera är begränsat. Klein tänkte sig att det är upplevelser, men också fantasier i relation till föräldrarna som formar barnets inre värld. Om spädbarnet till exempel är hungrigt uppfattade Klein att hungern upplevdes intensivt och överväldigande. När ett spädbarn skriker av hunger framkallar det känslor hos den som hör och specifikt hos dem som tar hand om barnet. Klein tänkte sig att ett hotfullt inre tillstånd kan uppstå vid hunger eller om föräldern är frånvarande eller inte relaterar till barnet. Man kan förstå det som att ett inre tillstånd av ångest och en upplevelse av att förintas. Som en katastrofal och förödande rädsla. Vi kan förstås inte veta hur ett litet spädbarns fantasier ser ut. Men hos mindre barn kan man se en rädsla för att det finns ett yttre ont som är ute efter den. Ett monster, ett spöke, en zombie och så vidare. För barnet är det viktigt att någon uppfattar tillståndet av spänning och tar emot det. Den vuxne kan förstå vad hunger eller rädsla betyder. Och genom denna förståelse ta emot känslorna och ge tillbaka en mer uthärdlig känsla. För denna process har Bion, Wilfred Bion, myntat begreppet containing function. På svenska härbärgerande funktion. Den härbärgerande funktionen kan ses som en mental matsmältningsprocess. Eftersom barnet så att säga inte smälter känslorna så bra på egen hand i början av livet måste föräldrarna hjälpa sitt barn genom att tillhandahålla sin egen psykiska matsmältningsapparat. Detta sker oftast ganska intuitivt. Till exempel när mamman tar upp barnet, gungar det, tröstar tills flaskan är förberedd eller tills hon kan amma. Föräldern som känner in barnet, som förstår att barnet inte har en tidsuppfattning utan upplever att den outhärdliga känslan är evig. Föräldern som känner med sitt barn men samtidigt inte är helt upptagen av barnets affekt låter sig inte smittas av affekten. En smittsam påverkan kan ta formen av att föräldern blir väldigt arg och skriker på barnet eller blir rädd och själv känner sig helt hjälplös. Genom att kunna ta in affekten och svara på den på ett lämpligt sätt, förstå den och benämna den, förvandlar föräldern det känslomässiga tillståndet till något acceptabelt. Efter många upprepningar lär sig barnet att det jag känner i magen just nu tillhör mig. Det kallas hunger och det slutar när jag äter något. Efter det kommer jag må bra. Och om en annan känsla finns där som inte har med hunger att göra kan barnet förstå att den här andra känslan i magen det är ledsenhet och den slutar inte när jag äter men den slutar när mamma eller pappa tröstar mig. Projektionen dras tillbaka. Barnet kan återta den projicerade känslan i en form som går att tolerera. Det sker genom förälderns härbärgerande förmåga och införlivas i barnet som goda relationserfarenheter. Vid projektiv identifikation, begreppet som Melanie Klein myntade, behövs alltid minst två personer. En som projicerar och en annan som tar emot och identifierar sig med det projicerade. Med tiden utvecklas även mer mogna försvarsmekanismer och öppnar upp för andra kommunikationskanaler för barnet. Till exempel när det lär sig tala. Ändå är denna tidiga form av utbyte alltid bevarad i viss utsträckning. Och kanske särskilt i de områden av våra liv som ännu inte är tillgängliga för vårt medvetna sinne och språk. Yngre barn som kan kommunicera verbalt lever fortfarande i en värld av projektioner. Det psykiska inre upplevs som något utifrån kommande. Ilskan i magen förvandlas till en farlig man under sängen. Rädslan för att vara ensam på natten blir till ett spöke som knackar på fönstret. Det är en tid då saker, den fysiska världen, är levande. Barn matar den hungriga floden med löv. Se till att de törstiga pölarna får mer att dricka. De ser riktiga häxor i buskar, skuggor eller tapetmönster. Hör spökrop i katternas nattliga ylande eller i vindens ljud i en skorstenspipa. Behovet att flytta det skrämmande utanför oss själva går också att upptäcka i behovet att få lyssna på sagor där det ondskefulla besegras. Eller senare till skräckfilmer där det kusliga som representerar ett inre tillstånd går att göra sig av med i den illusion som filmen skapar. Tittar vi närmare på vuxna och deras användning av projektiva processer så har vi dels de mer rörliga projektionerna som personen klarar av att återta och se sin egen del i så småningom. Dels har vi mer kraftfulla, enkelriktade projektioner. Förenklat kan det uttryckas att ju tidigare störning, desto större andel icke-verbal kommunikation. Därför spelar projektiva mekanismer en mer uttalad roll vid så kallade tidiga störningar, som exempelvis vid känslomässigt instabila eller narcissistiska personlighetssyndrom. Det handlar om när vi människor, av olika skäl, behöver starka och primitiva försvar för att uthärda tillvaron. Med författaren och akademiledamoten Gunnel Wallqvists ord: en människas besvärliga sidor, det som stöter oss tillbaka, är kanske ingenting annat än hennes sätt att försöka bemästra sin nöd. Detta blir särskilt tydligt i terapier där tidiga erfarenheter bearbetas, vilket bland annat innebär att även tidiga försvarsmekanismer är inblandade. Vi ska återge ett exempel på detta snart. Det finns teoretiker som anser att begreppen projektion och projektiv identifikation är nödvändiga för att beskriva vissa psykiska skeenden, medan andra teoretiker menar att det räcker med att använda begreppen överföring och motöverföring för det som sker i en psykoterapi. Överföring kan definieras som att patienten omedvetet reagerar på terapeuten som om terapeuten var en annan viktig person från patientens förflutna, så att dessa relationserfarenheter utspelar sig återigen tillsammans med terapeuten. Vi kommer att hålla oss till projektion i detta exempel. Projektion i betydelsen tidigt försvar. Bosse Grell, som är psykoanalytiker och professor eremitus, ger exempel från en terapi. En ung kvinnlig patient beskriver hur olycklig hon känner sig eftersom jag är en likgiltig och avvisande terapeut. Jag är bara intresserad av mig själv och jag sitter bara och tänker på andra saker. Jag blir överraskad av styrkan i hennes känslor eftersom det inte alls stämmer. Jag är mycket intresserad och lyssnar intensivt på det hon har att säga. Under samma timme uppvisar hon senare en helt annan attityd. Nu funderar hon på att sluta, eftersom hon inte får ut något av en terapi med en så värdelös terapeut. Jag känner mig avvisad och olycklig under resten av timmen. Det är först efter att timmen är slut och jag sitter och försöker förstå varför jag känner mig så nedstämd, som jag kommer ihåg hennes ledsenhet i början av timmen. Därmed försvinner mina nedstämdhetskänslor och jag kan göra mig en bild av vad som inträffat. Patienten hade bland annat en självbild av att vara en olycklig och avvisad flicka, och hon hade med sig en upplevelse av andra som återhållsamma, likgiltiga och avvisande. Det hade hon erfarit tidigare i sitt liv i relation till föräldrar och andra viktiga personer. Under första delen av timmen uppfattade Sigrell att patienten projicerade den likgiltiga föräldrafiguren på honom och att hon själv identifierade sig med den avvisade flickan. Hon växlade sedan och intog rollen som den avvisande föräldern, och terapeuten fick rollen som den avvisade och började känna sig nedstämd och olycklig. Ett skeende som går att beskriva som projektiv identifikation. Samtidigt som patienten hade väldigt lätt att komma i kontakt med känslorna av stark sorg och besvikelse, så hade hon inte tillgång till dessa känslor på ett konstruktivt sätt, utan dessa känslor väcktes och hanterades med hjälp av primitiva försvar. En ökad förmåga att återta sina projektioner är ett tecken på den mognad som kan bli resultatet av en terapi. En växande förmåga att återta projektioner ger möjlighet att särskilja egna känslor och egenskaper från andras känslor och egenskaper. Att veta var man själv slutar och var den andra börjar. Vi blir kanske inte lyckligare av det, men vi får en större förmåga till ömsesidighet och verkligheten vi kan dela med andra framträder tydligare. Vi har beskrivit projektion som en psykologisk process där något inre förläggs utanför och uppfattas som något utifrån kommande. Vi har beskrivit projektion som ett försvar. Vi har beskrivit projektion som en form av kommunikation när projektiv identifikation inbegrips. Vi har beskrivit projektion hos det lilla barnet, hos den enskilde vuxne och hos grupper av människor. Vi har beskrivit olika kvaliteter. En projektion kan vara rörlig eller enkelriktad. Projektioner kan användas i pressade lägen eller vara en del av en persons sätt att fungera överlag. Men det finns något viktigt som saknas. Det går att med denna väv av betydelser få för sig att allt är rationellt och verkligheten är möjlig att förhålla sig till objektivt. Allt annat går att förklara med projektioner. Man skulle kunna få för sig att denna framställning syftar till att framföra att det enda som existerar är en logisk, rationell verklighet som vi kan förhålla oss till på ett mer eller mindre adekvat sätt. Det skulle göra världen och oss själva torftiga. Vi får inte glömma leken, naturupplevelser, gudstro, upplevelsen av konst i alla dess former, av berättelser, av musik, av humor, av möjligheten att regrediera i jagets tjänst, av sinnlighet och kroppslighet, av kärlek och gemenskap. Vår förmåga till inlevelse, att kunna leva oss in i, uppleva, kräver att vi investerar oss själva i något utanför oss själva. Att vi står ut med ovisshet och att vara sårbara.
Det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rätsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell, Teresa Alsén, Myrna Siri och Joakim Löv. Musik av Carl Malbert.